Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road?
Välkomna till Apans anatomi. Just nu håller jag på och jobbar med ett temanummer för brand på temat vägran, och då passar jag på också att spela in det samtalet, den intervjun jag gör till brand som podd den här gången. Och för att prata vägran så bjöd jag in två aktivister från Extinction Rebellion, Ester och Petter. Välkomna.
Tack.
Och jag brukar alltid låta mina inbjudna presentera sig själva. Så jag tänker, hur skulle du beskriva dig själv, Ester?
Ester Howard då heter jag, och jag ska bara tillägga att jag har min identitet, vill verkligen säga det, i Extinction Rebellion, men jag är också aktiv i Scientist Rebellion och Rebellmammorna, vilket är helt olika liksom vägar in i aktivismen, men ändå har såklart så mycket gemensamt. Jag brukar faktiskt, till skillnad från många som börjar säga ja, jag är doktor i lalala, vilket jag är, säga att jag är klimataktivist. Det är det jag är. Det är det jag vill liksom, och tycker är viktigt att säga om mig. Sen är jag faktiskt doktor i psykologi. Jag jobbar som lektor i pedagogik i arbetslivet. Utöver det så har jag 3 barn som nu är väldigt stora. 2 av dem vuxna och en tonåring hemma.
Ja, jag heter Petter Kallioinen, och om jag ska presentera mig själv som aktivist så måste jag säga att jag var trädkramare på 80-talet när jag var 14 år. Och det var ju liksom, kan man säga, den förra stora vågen av miljöaktivism. Nu kallar vi det ju knappt för miljöaktivism längre, vi kallar det för klimataktivism, för att alla frågor som fanns då är liksom uppskruvade till max. Nu är det överlevnad. Det är liksom på en helt annan nivå nu. Men det var så det började, och det började i fältbiologerna för mig, och det började med att jag och min brorsa tapetserade hela Sundsvall där vi kom ifrån med affischer för att rädda deltat, som det var en motorväg som skulle byggas över deltat norr om Sundsvall, och vi blockerade den byggnationen i ungefär en månad, och sen gjorde vi punktaktioner efteråt, och det var samtidigt som det var trädkramning på västkusten, och vi var jättesmå och gick in i det här. Sen efter det så drogs jag på något vis, jag var med lite grann i anarkiströrelsen runt där, men sen så drogs jag in i någon sorts så här 90-tals bara, ja men saker går lite åt rätt håll, Berlinmuren föll och sådana grejer. Och så liksom har inte jag hållit på med aktivism nästan någonting. Sen förs en bra bit in på 2000-talet började jag vara med lite antirasistiska demonstrationer när SD växte och sådana grejer. Och då kan man säga att jag på något plan letade efter en politisk roll. För att jag har det i mig, men jag hade liksom undertryckt under lång tid. Sen när då Greta satte fokuset så starkt på klimatfrågan, det hade jag själv bara haft en bara pågående ångest på sidan. Och jag är verkligen inte en ångestdriven person. Men jag började känna så här meningslöshet i mitt jobb. Där jag håller på med forskning om, använder hjärnvågor för att studera framförallt hur barn processar språk i olika sammanhang. Så att jag är fortfarande doktorand. Jag alldeles strax så blir jag doktor. Då är jag till slut klar med det. Ja, i alla fall. Den här ångesten och medvetenheten om klimatförändringar som jag har haft sedan 80-talet. Till slut så kunde liksom Greta spräcka hål på min inaktivitet. Och då började jag vara med i de här stora demonstrationerna som var. Och jag trodde verkligen, kanske lite naivt, men jag trodde så här, efter den där jättedemonstrationen så tänkte jag så här, nu kommer liksom, det bli så här specialdebatt i riksdagen, Stefan Löfven kommer uttala sig, och så hände ingenting. Det var liksom en total, det var en radikaliserande situation för mig. då började jag mer kolla in Extinction Rebellion. Jag var inte dugg imponerad av det jag såg. Jag tänkte så,
men vad säger du?
Jo, det var bara, det är liksom bara så här, för mig så såg jag några liksom 40 pers på en gata. Jag såg liksom inte något sammanhang när jag såg det utifrån. Men en kollega till mig började med Extinction Rebellion. Jag frågade nyfiket hela tiden om vad han gjorde. Och sen så kom det en grej som var en kampanj i Norge, i Oslo, som hette Nordic Rebellion. Och då tyckte jag att här är liksom frågan så ställd på sin spets. Det är liksom Norges oljeproduktion, och det var precis innan valet i Norge. Min egentliga gräns för att göra civil olydnad tänkte jag egentligen var ganska låg, men jag ville liksom se vart fanns stället där man kunde ge skillnad. Och då tyckte jag att den här situationen, om inte jag liksom är med på det här, då är det bara larv liksom, då håller jag bara på och undviker. Så att då lite så här motvilligt och lite så här, ja, men jag anmäler mig då. Och sen så kom jag på den bussen, träffade Ester och var med lite försiktigt första dagen, eller försiktigt, alltså det var demonstration som man kunde vara med på fullt ut. Jag bara, okej, min egentliga talang här i livet är tydligen att skrika på demonstrationer. Det fattade jag direkt då. Men sen så tänkte jag så här efter första dagen. Vi hade gjort en liksom mindre blockad som inte var så hög risk. Då tänkte jag så här, kommer jag vara nöjd med att åka hem här nu om jag håller så här låg profil? Som jag hade tänkt att jag skulle checka ut de här XR. Jag känner mig trygg, jag tycker de är väl organiserade, det är bra gjort, det här har uppenbarligen impact. Så då vill jag öka min insats, och det ledde till en blockad där jag satt i arrest i Norge heter det arrest direkt, i 8 timmar. Och det gör någonting med den. Efteråt så kände jag mig som att jag hade rest mig från att ha stått på knä liksom, och bara tagit små smällar. Liksom. Och det låter väldigt liksom, pretentiöst och så vidare, men det var så det kändes.
Vi kan ju säga att din kollega mötte mig i hans första aktion. Precis då jag valde att för första gången faktiskt vägra lämna när polisen kom. Vi hamnade i samma vängrupp, och det är ju roligt för att just den aktionen förenade oss, vilket ledde till att vi också
har varit ett litet gäng så här.
Ja, och det är ju kul hur det utvecklas, men att jag hamnade som ändå hade hållit på ett tag, men tydligen så hade jag lovat mina barn att jag inte skulle göra civil olydnad på det sättet. Allt är ju civil olydnad på ett sätt, för vi frågar inte om lov, vi har inga tillstånd och så vidare. Men ofta så sjöng jag i XR-kören från början och skulle inte liksom ha med polisen att göra. Det var ju liksom dealen med mina barn. Men just den här gången så var det ju när bina tystnar, och då är vi liksom...
Det var kampanjen.
Kampanjen, precis. Och då var det ju att vi är halvnakna, blodiga mitt på Sergels torg och jättemycket folk. Och så sen lägger jag mig ner istället för att gå när polisen kommer. Och men det gjorde jag med en sån ro, för att för mig var det i ren XR-anden viktigt att låta det växa i mig. Att inte förhasta mig innan jag tar mina steg in i olydnaden. Och det gjorde jag med en sån säkerhet att det är det här jag vill göra.
Varför kom polisen överhuvudtaget på Sergels torg?
Det är en bra fråga. Jag tror att vi fick som hållas ett tag, men sen var vi ju där i timmar. Det var ju inget störande på det sättet. Vi stod inte på någon gata. Så jag vet faktiskt inte varför de tyckte att de skulle flytta oss därifrån efter någon timme eller två, eller hur länge jag var så inne i det här. Men de gjorde det. Men den gången så lyfte de bort oss och bara skjutsade. Vi var ju så många, så de bara skjutsade oss typ några minuter bort med polisbilen och lämnade oss dock att gå tillbaka halvnakna blodiga, vilket var väldigt intressant för förbipasserande, att först var folk rädda, jag bara teater, jag bara försöker det, jag är inte liksom ja.
Skadad.
Men kopplingen till den där gruppen är ju att jag hamnade i en grupp med väldigt nya aktivister, bland annat din kollega och några till, så jag kände lite sådär rebellmamma det är nog helt annat, men lite sådär rutinerad ansvar. Och det var ju lite kul att jag hade bestämt mig att jag skulle inte gå om det skulle bli så. Vilket såklart också satte lite ramen för den här gruppen att på något sätt. Så två personer som var helt nya har jag ganska stark kontakt med på det sättet. Att de också kanske blev lite inspirerade av det. Men också att vi pratade om just hur jag bestämt mig. Att jag inte hastade mig in i att go with the flow och bara första aktionen kanske utsätta mig för något som jag inte var beredd på. Utan här var jag väldigt beredd på, även om jag ändå var väldigt, väldigt rädd.
Mm.
Jag är den som, jag också, apropå min presentation har jag inte sagt att jag är född och uppvuxen i Brasilien, så jag är inte svensk. Och i och med det har jag ju känt ändå en extra krav. Nu vet jag inte hur andra känner, men att vara lydig och göra allting rätt. Mm. För att inte liksom vara den som på grund av att jag är invandrare ska göra något fel. Någonstans behöver jag ju liksom brottas med det. När mitt engagemang för att mänsklighetens överlevnad, ändå det jag gör, de metoder jag använder anses vara brottsliga. Att behöva liksom relatera till det. Jag har ju alltid gjort allt rätt. Hur ska jag plötsligt göra saker som ändå rent lagligt bedöms som otillåtna?
Det som jag tänker att det här, att båda vi är ganska typiska för klimatrörelsen, det är att även om vi är kritiska mot samhället i stort och så vidare, vi har en hyfsat djupgående kritik av hur saker går till med demokrati, kapitalism och så vidare, så är vi liksom, jag skulle påstå att många klimatrörelsen skulle i normala fall inte ha gjort olagliga aktioner. När jag var i anarkiströrelsen när jag var liten, då var man liksom mer som att man tyckte liksom, fuck samhället, jag gör vad jag vill, hade den attityden, och det kan vara liksom en väg till aktivism. Men att jag tror att i klimatrörelsen är ganska vanligt att även om folk kan ha, det finns andra som har bakgrund i andra politiska saker, så har man, vi är en ganska välanpassad grupp som börjar göra olagliga saker for good and bad liksom. Men det beskriver någonting här, och därför tycker jag att om man liksom jämför med vänstern eller en utomparlamentarisk vänster, så är vi liksom en på något plan en ny kraft som kommer med nytt folk och lite andra perspektiv, och så finns det mycket som är gemensamt, men att vi kommer inte liksom direkt ur den här grejen. Vi har vissa rötter där, men inte helt.
Jag tänker att du har rätt i vissa saker där. Samtidigt så också det som är spännande är att vi är verkligen alla möjliga.
Ja.
När jag är med aktivister så tänker jag aldrig på att det ena är 15 år, den andra är 74 till att börja med. Vilket ibland blir sådär, när man ska göra någonting som man ska vara vuxen, bara, ja men just, du är 15 år, herregud. Det är sånt, man har som respekt och liksom, har möts i den här kampen så att man, vissa gränser försvinner där. Men sen just det att, jag tänker att delvis så speglar vi samhället i det att, naturligtvis, vi ska ju ändå säga att vi är delvis väldigt privilegierade medelklass, folk som ändå har tid och möjlighet.
Många, inte alla.
Nej, verkligen inte alla. Men jag menar, det finns en sån klick där liksom, och för mig är ju just mina privilegier som gör att om jag har de privilegier måste jag ju använda dem. I mitt fall så känns det att jag har väldigt många privilegier, trots att jag faktiskt är invandrare, vilket ibland såklart ses som inte så privilegierad, men ändå liksom medelklass, välutbildad, bo i Sverige. När jag tittar på vad aktivister i Brasilien liksom får stå ut med, så känner jag bara, jag kan inte svika dem. jag kan göra det här och konsekvenserna, visst, det kommer att vara legala konsekvenser. Men jag tror inte att jag, i alla fall på länge, nu vet vi inte med politiska läget i Sverige, kommer att bli mördad på grund av min aktivism liksom. Så jag känner ett ansvar för det. Men tillbaka till det här med, ja men vi är alla möjliga på ett sätt också. Just det här att folk jobbar med olika saker eller inte jobbar eller har småbarn eller har inga barn eller... Ja, men så på det sättet. Sen jobbar vi ju mycket med att, ja, men just det här med inkludering och så, för att vi ser ju också att det finns en viss, apropå det här med medelklass, och att vi, ja, men anklagas också för att vara för medelklassigt och inte inkluderande, vilket tänkte själva anklagelse som är utgångspunkt. Vi vill ju liksom vara öppna och skapa motstånd där alla känner sig hemma i.
Mm. Hur tänker ni kring aktionerna då? Tränar ni folk i olydnad, och hur gör ni för att tröskeln ska bli för, så låg som möjligt för att kunna delta, och också att folk ska, alltså det är kanske lätt att få folk att ta straffet eller bli gripen en gång, men det är ju många som skräms bort därifrån. Att få det att bli som det blev för dig, Ester, att snarare att det är, och dig Petter, liksom att när ni väl har gripits en gång så kändes det som att, ja, men nu har ni kommit över en spärr, att nu blir aktionerna lätt.
Jag skulle säga att de flesta blir inte rädda.
Nej, det tror inte jag heller.
Jag tror att det finns mer liksom att man gruvar sig innan, och så sen när det har hänt. Så, och jag tror att det beror på just det. Vi tränar folk, vi, ja men, ombordar som det heter, eller vad man ska säga. Men välkomna, och vi har pratat om, ja men, vilka vi är och vad vi gör och varför gör det vi gör. Men också just Extinction Rebellion, vilket passar mig väldigt bra. Att vi kräver inte att folk ska liksom ta steg in i som de inte är beredda på. Vi brukar säga precis tvärtom, alla behövs. Och vi är ju så många fler än de som syns på gatorna. Det finns ju liksom folk som, ja men, det vi kallar stödfunktioner, som egentligen är ju mycket viktigare än stödfunktion. Men vi kallar det för de som inte verkligen står på gatorna. Det finns ju det, men det finns ju även när vi står på gatorna. I ett par år så gjorde jag det utan att ändå riskera legala liksom konsekvenser. Så jag tänker att det gör att de flesta av oss, när de tar beslutet, så har man ändå hunnit vara med och tänkt och ha, ja men, så mycket koll som man bara kan. Sen blir vi ju överraskade ibland att ja, vi blir hårdare liksom behandlade än vi har trott, men också tvärtom. Ja. Att vi tänker att nu satsar vi på att det här ska bli så störande, och så sen den gången så ser polisen, ja men, det går bra, ni har rätt till att alltså, göra det här. Så det är väldigt svårt ibland.
Det finns en sak som jag tänker mig är ganska strategisk. Och det är, vi har ju en väldigt stark icke-våldsprincip.
Mm.
Som även innefattar liksom att inte skrika fula saker. Liksom, fula saker, vad låter det här som? men liksom, alltså, vi har en väldigt stark icke-våldsprincip. Och det är inte nödvändigtvis ideologiskt för mig, utan, men det skapar trygghet för mig. Och jag har märkt att det har fungerat. I antirasistiska demonstrationer som jag har varit på med Black Blocs och så, då liksom det stök och våld som kommer med det är inte så att jag tycker det nödvändigtvis är dåligt, men det skrämmer mig. Och jag är liksom... pallar inte riktigt den typen av konfrontation. Jag tycker det är läskigt. Och då är det här strategiska, eller det här icke-våldet som vi kör, för mig så sänker det ribban ganska ordentligt för att gå över gränsen på andra sätt. Och jag blev mycket mindre rädd för polisen efter de här åren med Extinction Rebellion. Jag vet att det också, man kan inte, plötsligt så händer det saker. Men overall så är jag mindre rädd för polisen än vad jag var från mina erfarenheter med anarkiströrelsen. Och man märker såna här saker som att de har inte med sig hjälmar till oss. Vi har byggt upp ett förtroende som kanske är prekärt, eller vad man ska säga. Det kanske är skört på något ställe som inte vi vet om. Men för mig så, om jag liksom skulle riskera att bli slagen hela tiden, det hade varit väldigt avskräckande.
Men jag kan ju säga också, apropå det här med inkludering, jag som då är född och uppvuxen i Brasilien och har kontakt med andra grupper från Sydamerika och andra länder och så, att det finns ett misstroende mot XR just för att vi har så bra etablerade liksom, ja. Ja, men vi har en dialog med polisen på något sätt som gör att ja, men vi vill först och främst få utnyttja våra rättigheter till att demonstrera och så vidare. Vi söker inte tillstånd, men vi har ändå ja, men etablerat liksom kommunikation. Och det gör att faktiskt inte alla grupper tycker att det här, ja, men, jag menar i Brasilien så ja, men alla som inte är med är mot polis, vi är ju rädda och vi... Mm. Ja, alla. Om vi går tillbaka till, nu blir det liksom rundgång här i min... Men om vi går tillbaka så är jag också född i en familj där min morfar var riksdagsman, han var kommunist, han fick fly från Brasilien på 60-talet på grund av det. Och så sen flydde till Chile och flydde från Chile liksom hit. Mm. Så det är klart att jag, mitt liv och mitt sammanhang präglas av viss typ av människor. Så jag är såklart färgad av alla mina, liksom, att jag är en produkt av allt det här. Så, men att vara uppvuxen i det här sammanhanget så har jag ändå mött människor som ja, men, gör motstånd och därmed är polisen liksom, ja men det är ju ingen vi har dialog med, det är ingen vi samarbetar med, det är ingen vi liksom, vi är rädda och de är ju elaka, vilket de är i Brasilien, det är ju korrumperat, det är ju livsfarligt de flesta gånger. Och det är klart att det är ett helt sammanhang här. Det jag skulle säga med det här med inkludering, att det finns så många olika aspekter, och bland annat är ju de som inte förstår sig riktigt på den här dialogen som vi har och känner att de vill driva frågor på helt annat sätt under andra liksom premisser helt enkelt. Men annars tänker jag att för vår del har ju generellt sett, ja men vi har etablerat det just för att fokus ska ligga på att vi ska göra det vi vill göra, och det är ju lyfta klimatfrågan och allvaret liksom i det. Helst utan någon som helst konflikt och aggressivitet från polisen. Jag har faktiskt, vi har ju ändå uppmärksammat vissa saker. Jag ser ut som den invandrare jag är. Så jag har varit med i situationer där jag blivit behandlad lite annorlunda. Det händer inte så ofta, men det händer. Jag har varit både, inte slagen så, men puttad och dragen på annat sätt. Och särskilt i Göteborg. De gånger jag är där så har det hänt. Och då är den gjort civil olydnad. Och då är jag också väldigt olydig, att jag inte liksom ler och när jag blir bortburen. Jag bara går in i liksom och bara... Och jag är ganska lång och stor och de får bära tungt och jag hjälper inte till. Och så kan de, ja men det finns många filmer där det står, men du får skylla dig själv om jag stryps av liksom något eller skriker, om de drar min arm och gör illa mig, då kommer ju det här, men det är ju ditt eget fel, du kunde ha gått själv.
Det där finns ju, alltså det, folk blir puttade över betongformationer, alltså liksom folk får, det händer våldsamma saker. Man får ändå säga att det är undantag. Den mest genomgripande våldsamma situation som jag har varit med om, det var blockaderna på Guldbron förra sommaren. Då spelade jag i bandet, så att jag stod på sidan, och då kom polisen som en jäkla våg och bara liksom drog undan. Där var det ganska tufft. Men vi lyckas väldigt ofta hålla det lugnt. Och det är strategiskt från oss, och vi jobbar mycket med det. Vi använder bland annat musik och sådana grejer för att liksom ha en stämning där det inte känns för hotfullt. Om vi blockerar en väg och så är det, det blir en hetsig stämning och kanske bilister som tutar eller så. Och så kommer det plötsligt ett jazzband ut och börjar spela. Då blir det liksom en helt annan stämning. Folk liksom pallar inte riktigt att hålla aggressiviteten uppe. En av de största aktionerna som jag har varit med på, det var när vi blockerade Sveavägen, Kungsgatan, den stora korsningen, för ungefär 2 år sedan. Och det var den aktion där många blev anklagade för sabotage för första gången i XR. Och den, liksom hela anspänningen och liksom så, det är precis i början när man etablerar blockaden. Det var liksom, då är det liksom det ganska var... spänt. Och så sen så börjar bandet spela, och i det fallet så hade vi liksom Torkel Rasmusson i bandet och sådana grejer. Det var liksom, när de började spela, då ser man poliserna ser ut som fågelholkar och så här, vad sjutton är det som händer nu? Hur ska vi reagera? Och liksom folk runt omkring liksom slappnar av, och så vi använder oss av, jag menar, en del av det liksom gulliga XR, om jag säger så. Det är en väldigt väl använd strategi för att få en avspänning i såna här situationer, så att vi kan göra vår blockad på ett så säkert sätt som möjligt.
Sen skulle jag vilja säga att, som sagt, de flesta av oss är också väldigt stressade och rädda. Vi är ju liksom, det här är inget jobb vi gör. Det är ju bara något vi gör på vår fritid, de flesta av oss, även om de som har tagit steget att vara heltidsaktivister. Det här är ju, även om vi tränar oss själva, så är vi aldrig helt, de flesta, helt avslappna och har full koll på läget, och särskilt till möte, man vet aldrig med polisen och andra. Men så när musiken kommer så slappnar vi själva väldigt mycket av, och ibland försöker ha lite kul mitt i allvaret och värva liksom budskap med det. Ja, men jag skulle tillbaka till det här att jag tror definitivt att icke-våldsprinciper är mobiliserande i sig. För de som också har koll på forskning så vet man att det är där med icke-våld som bästa effekten kommer. Men också att det är så enkelt att förklara för sig själv när man står där. Också att känna den här, försöka påminna varför jag gör det här, och att jag inte är emot de individer, även om de är arg på mig, så försöker jag påminna mig om. Det är bara vanliga liksom, människor som kanske inte av många anledningar blir aggressiva mot mig. Jag stöder deras vardag, det har jag förståelse för. Några har inte förstått varför jag gör det här. Andra har inte ens förstått att vi är med i en klimat. Liksom, katastrof skulle jag säga nu. Kris är ju, känns som att det var länge sedan vi pratade om kris. Nu är det liksom kollaps. Men just det här, jag tror att det är både mobiliserande men också, ja, men just utåt, när vi aldrig ses göra motstånd på fysisk, inte våldsamma och sådär, så tror jag definitivt att det är, ja, men det är sättet vi, jag vill i alla fall jobba med, och som känns, jag känner mig hemma i XR där vi trycker på. Och det är ju egentligen den träningen vi satsar mest på, det är att fort förklara och utbilda, om man ska säga så, nya i att det är så här vi gör här. Och vi är väldigt autonoma i många frågor. I XR är ju ingen, det finns inga ledare, inga chefer, inga som bestämmer. Alla är autonoma, och så länge vi följer XRs krav och princip så får man göra aktioner och hitta på saker. Man kan inte sitta och vänta på att någon annan ska säga nu gör vi det här. Det finns ju andra grupper som gör på det sättet, men vi jobbar på ett annat sätt. Och det som inte är frivilligt, det är ju icke-våldsprincipen. Det måste liksom, det ingår. Så vill du agera på annat sätt, då får du hitta andra vägar än just
icke-våld. Jag tänkte på en sak, för att jag skrev en artikel om trafikblockadernas historia, och det har ju pågått sedan 60-talet att man har blockerat, och ofta har det varit samma gator. Jag skrev den samtidigt som XR gjorde den här blockaden av Kungsgatan, Sveavägen. Och jag är ju själv dömd för blockad av Kungsgatan, Sveavägen, fast 91 liksom, när vi gjorde. Och det var samma, vi kallade det kulturkrockar, för vi fyllde, spärrade av korsningen. Olika organisationer tog olika delar av gatan. Så fyllde vi hela mitten med kultur. Och då hade vi också en avgränsad tid, att vi ska hålla den 20 minuter. Och det är en andningspaus. Så att då kunde man ju också hävda det. Men vi var ju några hundratal som blev dömda för de där aktionerna.
Får jag fråga vad du dömdes för?
Jag dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakt och ohörsamhet. Men alltså, jag fick 900 kronor i böter för det. Det var liksom lägsta dagsböter som gick, 30 gånger 30 dagsböter. Så vi betalade ju de där böterna lätt, men den repression som har varit är ju, även om klimataktionerna, miljöaktionerna har legat på samma icke-våldsolydnadsnivå kring de här trafikblockaderna, så har ju hetsen och retoriken höjts oerhört, att krävts hårdare straff och att man ska till sabotageparagrafen då för att kunna motivera fängelsestraff, och att det har blivit en stor diskussion om det, där Amnesty och alla har varnat att, men det här måste ju faktiskt gå in under yttrandefriheten, att att genom civil olydnad också ta den platsen. Repressionen har ju kommit.
Ja, och den kom ju väldigt tydligt den våren som vi pratade om, och det är 2 år sedan. Om man ska ta precis tidslinjen där, så var det så att Återställ våtmarker hade precis bildats och hade gjort sina första motorvägsblockader. Om jag minns rätt så är så att de blev anklagade för sabotage, men att det inte höll, att det ganska snabbt, eller så låg den där anklagelsen där, men det var bara, det var en helt ny grej. Alla var förvånade, jaha, var kom det här ifrån? Och vi såg det som inför den här aktionen att, ja men det här är ju bara som vanligt. Det här är en vanlig blockad av gator i stadstrafik. Det är en stor korsning, men i staden finns det alltid liksom vägar runt omkring. Och så vi tänkte att det här är en helt annan grej. Så vi var helt säkra på att det här är liksom ohörsamhet som vanligt. Det är det som har varit det man blir anklagad för i såna här situationer. Mm. Och polisen betedde sig precis som att det var ohörsamhet som det handlar om. Alltså de hade ingen brådska. De tog det väldigt långt. Alltså vi höll ju den där i 3 timmar. Och det var ju inte våran plan. Vi är vana vid att men det är 20-30 minuter och sen så går det ganska fort. Men jag vet inte om de var underbemannade eller vad det
alltså,
var för.
De var väldigt passiva. Ja. Och tolkningen, jag hade samtal med poliskontakt, dialogpolisen. Mm. Och de var nu väldigt få. Mm. Och vi var... Alltså man tänker ändå att det var
kanske 200 från början.
Och för första gången så var vi, i den här tiden som jag är med i som klimataktivist, så var vi ändå upp till 50 personer som valde att inte gå.
Mm.
Det hade inte hänt tidigare, men jag tror att de var väldigt få och jag menar... Vi blev anklagade för sabotage för något som handlade mest om deras eget arbete. Att de inte... Det är väldigt godtyckligt hur det blir. Det där med sabotage var ju... Och vi fick ju lyssna precis igår, kom ut en...
Idag till och med.
Var det idag?
Ja, idag...
P1-konflikt.
P1-konflikt tar upp det här och det är faktiskt ett fantastiskt program där de liksom spårar var den här idén kommer och att den mycket troligt kommer från SD-politikernas drev som har gett idéer till åklagare och som de har liksom, ja vi testar det här och så har det liksom lyckats.
Alltså, skrämmande.
Otroligt skrämmande och där kan man snacka om repression. Båda vi fick ju sabotageanklagelser. Men vi har båda blivit, de har lagts ner, de anklagelserna innan det blev rättegång. Och det för den gången.
Ja, men precis. Eller? Det var ju också väldigt intressant. För att någonstans kunde vi kartlägga där att vi som många gånger så, det helt nya aktivister gör är att de säger no comments. Liksom. Inga kommentarer när man blir förhörd på plats. Mm. För att det är något som vi gjort tidigare. Vi vill gå vidare till rättegång. Det har ändå varit en del i XR att men just det här med straffet ingår eller om inte annat... Att gå till rättegång och fortsätta aktionen där. Att framföra liksom varför man gör det här och så vidare. Det här blev ju helt annorlunda för att vi hade inte förväntat oss just det här med sabotage. Men några av oss när vi blev förhörda pratade på som bara den. Bland annat du och jag.
Om demonstrationsrätt
och sådana saker. Och så vidare. Och då lades det ner inte av sig själv utan bara... Ja, men för min del handlade det om att vi kunde inte fastställa uppsåt. Och för din del...
Alltså det stod i motiveringen så stod det att saker som man kan tolka som att för att jag inte satt ner i den centrala gruppen som satt mitt på gatan utan jag rörde mig runt, jag var liksom, här behövs det någon, jag dansade och sjöng och sådana grejer som... Det låter på motiveringen som att det är det de säger, men samtidigt så har det varit väldigt olika saker. Jag har pratat med advokater som har varit inblandade i vissa av de här målen och de tror att det mer handlar om att olika åklagare gör olika bedömningar. Så det är bara total mess det här. Det är liksom till att börja med, om man tar själva liksom trafikstörningen, de som driver det här med sabotage, de vill liksom göra de här rättegångarna till en fråga om hur mycket har man stört trafiken? Har man stört visst mycket så är det sabotage, har man inte stört så är det inte sabotage. Och det, då har man liksom gått förbi allt som har att göra med demonstrations... Då ignorerar man demonstrationsrätt och alla sådana saker. Men det som vi skulle... Om man ska ta det perspektivet, då är det liksom helt ologiskt att det är några som sitter kvar på slutet som ska ta straffet. Det borde ju vara liksom... alla de som etablerar blockaden från början eller liksom något sånt. Alltså det är bara den total mess hur det här.
Ja, för det här som funkar. När man sitter kvar, då matchar ju det med ohörsamhet mot ordningsmakt.
Ja,
för vi gör inte som vi är tillsagda. Ja. De andra gjorde det, manifesterade sig tills de blev tillsagda och sen gick de. Men det är klart, saker hörde inte ihop där. Men till saken hör att jag skulle aldrig kunna vara en grupp som sitter från början, för att jag är lite som du. Mm. Jag har gått runt, jag har stöttat i alla blockader, faktiskt haft, jag brukar inte prata med förbipasserande, men jag brukar ju försöka se till att de som etablerat, de mår bra, att bilen inte kör på dem. Så jag har full koll på saker och så sjunger jag och så vidare och så vidare. Men sen när det var nu, när jag såg att nu kommer det liksom slut, då gick jag dit och faktiskt limmade fast mig. Så jag var fastlimmade, men det visste inte de. Så jag berättade inte heller för dem. De hade inte full koll på vad var och en av oss hade gjort om man inte sa, men jag var fastlimmad, vilket det finns några som jag vet berättade själv. Men jag var lite sådär, jag tänkte att som de ställer frågor så verkar de inte veta att jag är en av dem som satt fastlimmade på slutet, så jag tänker inte göra deras jobb, för det berättar jag inte. Och då när de frågar, ja men någonstans om jag hade, mitt syfte var att vara där så länge, ja men och så vidare, jag sa nej, mitt syfte, och då berättade jag vad syftet var, som vanligt att liksom, jag demonstrerar för det här, jag använder min yttrandefrihet och demonstrations, ja men rättigheter och så vidare. Men sen, om vi skulle säga att vi störde ju med hjälp av polisen som inte gjorde någonting på en och en halv timme, och sen tog det jättelång tid att verkligen få trafiken att rulla i 3 timmar. Återställ våtmark är anklagad ibland för sabotage. Efter 8 minuter finns det fall. Så det här med, okej, det är motorväg, kö bildas fortare, men när man släpper det där så går det ju också väldigt fort att köra iväg. Så jag tänker att när jag lyssnar på, såklart har jag också fått förståelse att det här är ju liksom en fråga som är mycket bredare än klimatfrågan och klimataktivister, utan det hela politiska läget nu med repression på andra nivåer och såklart. Men när jag lyssnar idag, det var väldigt granskande. Men just det här när det verkligen då var igångsatt av SD-politik, då får man ju verkligen sådär, som nämnde sabotage som en, de måste ju sitta liksom inlåsta, de stör vanliga människor, även om vi aldrig, visst gör vi det, men det är aldrig, syftet är ju inte det.
Men sen så tänker jag, alltså det handlar om proportioner där, alltså det är ju, biltrafiken stör sig själv mycket mer hela tiden än vad vi, så ja men det är liksom så här standard, men det är också på allvar, det är så. Och det var Kristina Lindqvist i DN skrev en helt fantastisk opinionstext under den tiden då alla var så här på något vis chockade över återställ våtmark i media och debatt, så liksom, oj, de har stoppat en ambulans. Då tog hon, den här journalisten, hon tog reda på vad har ambulanser blivit stoppade tidigare här de senaste åren. Ja, det var liksom någon raggarfest i någon sydsvensk stad, och det är vanligt att ambulanser blir stoppade vid stränder när de ska kunna hämta någon som håller på att drunkna. Det här hände hela tiden, men det skapar ingen upprördhet. Men däremot när folk i den här så sjukt allvarliga frågan gör en kort och kontrollerat stopp, då blir folk galna.
Jag tänker vi kan komma tillbaka och bara försöka skissa på den här klimataktivistiska familjen eller familjeträdet. För alla grupper har också lite olika inställning till hur man genomför olydnad och så. Så vi har Extinction Rebellion, och sen har det kommit ur en massa grupper ur det här, uppstått parallellt, och så har vi grupper som har andra rötter, som har mer Ende Gelände, de som har varit i Tyskland på blockader och liksom genomfört liknande här som Take Concrete Action. Hur ser det här familjeträdet ut?
Jag kan säga, och det är liksom att i grunden så är det liksom i Sverige XR först då. Och
när kom XR?
Ja, det var 2019. Mm. Så att strax efter Fridays for Future har blivit någonting, eller Gretas skolstrejk som ju också är civil olydnad.
Och XR i liksom England. Och 2018 kommer ju
kom i England.
Ganska fort efter Greta, inspirerad av det. Mm. Och i Sverige, men ingen av oss var där då. Inte
men hur togs XR hit? Vem var det?
Alltså jag tror att XR i England och deras första aktion i London, de var så enormt stort genomslag. De blockerade 5 broar. Så att det är bara folk fick höra om det via nyheter. Och då ser man vilka principer det är. Och jag vet inte vilka som startade, men jag tror att det var väldigt lätt att...
Jag har lite koll på det. Det är faktiskt några enstaka individer som ändå har varit i liksom stoppa gruva i Tysk, som varit aktivister som åkt och ändå kände att de ville ju... liksom ändå sätta igång. De är inte så, de finns i kretsen fortfarande mer utbildade, tränare, aktivister, men är inte själva så på gatorna idag. Men det fanns ju en tydlig start. Jag var ju tyvärr inte riktigt med än. Jag hade ju precis nästan flyttat ganska nyss till Stockholm och egentligen blandade mig med andra brasilianare och tyckte att det verkar som bli Bolsonaro som blir president i Brasilien. Så det var min oros, största oro då. Men i och med det så var det ju Amazonas manifestation och då träffar man alla i klimatrörelse och så vidare. Hur som helst, så XR tänker jag att, först, jag vet inte, jag menar det har ju funnits hur många klimat- och miljöorganisationer som helst i Sverige. Men just som börjar ta... där och då liksom göra de här mer spektakulära aktioner och försöka mobilisera massa folk och försöka förmedla liksom att nu är det läget. Så jag tänker definitivt XR.
Men i princip så först var det XR. Och XR har en massa undergrupper som Skogsupproret och olika grejer som fanns ganska tidigt. Och sen så var det några från XR som ville ta ett steg till. Och de bildade Återställ våtmarker. Och det gjorde de ju inspirerat av Insulate Britain. Så i Sverige så var den största ouppmärksammade frågan med utsläpp var våtmarker som läcker koldioxid. Men i England så var den största liksom ouppmärksammade frågan var att de har så dålig isolering på sina hus så de bara läcker energi överallt. Så därför hette liksom samma rörelse hette Insulate Britain. Mm. Eller liksom samma modell hette Insulate Britain. De satt på motorvägar och sa liksom, om politikerna ska ta den här frågan på allvar, då måste de börja med att isolera hus. Det är bättre för att... Så det var liksom samma typ av strategi med att ha en slogan som egentligen alla kan vara med på. Mm. Som är en stor faktor, viktig för... Gör man inte det, då är man inte seriös överhuvudtaget i klimatfrågan. Mm. I England. Och i Sverige så är det liksom våtmarker. Det finns ingen som är emot att vi ska återställa våtmarker. Det är bara liksom krångligt och rent juridiskt.
Och Tyskland var den letzte generation och sen var det...
Ja, så då bildades den gruppen. Den gruppen bildades i Sverige och började göra de här aktionerna och organisera sig på ett lite annat sätt. Mm. De är inte lika mycket nätverk som XR, utan de har liksom lite mer en... om jag förstått rätt, en liksom kärngrupp som lägger upp planer och så sen så är man, vill man vara med på det så är man det, ja.
Det gick lite fort känner jag bara med, jag menar alla de här, det var ju XR som har verkat flera år. Ja, och där alla de där aktivisterna då varit med. Det som är med XR är att även om det som syns från XR är ju kanske de mest disruptiva sakerna, vilket är ju inte så många. Vi gör hur många aktioner som helst som ibland tangerar rena demonstrationer utan liksom tillstånd. Vi har använt väldigt mycket av musik och konst och aktivism. Inget av det där skriver man om. Så det är ju man har noll koll. Det blir ju mer lokala aktioner, det vi kallar outreach, att de som är på plats får ta ett budskap och ta till sig kanske lättare för att man blir uppmärksamman av den där på något sätt. Ja, men ibland kan det vara någon form av... att man använder ironi, vad det nu kan vara, men klä ut sig. Och XR har alltid ett, varit väldigt demokratisk i sina processer. Autonom, demokratiskt och aldrig bromsa, apropå autonomi, aldrig bromsa folks initiativ. Så vi har inte sagt vi gör den här typen av aktioner. Vi gör allt möjligt. Och någon startar och vill folk haka på, så blir det en liten aktion eller en större aktion eller ett uppror. Och det som blir med det är att med tiden så kanske är det så att, ja, men några känner att men det här är inte så effektivt. Vi får inte så mycket medieuppmärksamhet, vi stör inte så mycket. Det läget är så akut så vi kanske inte ska, ja, men använda tid på alla de där sätten. Vi kanske ska bara vara väldigt disruptiva. Och det är de individer då som var ju ändå ledande, ja, men så där, hade mycket idéer och aktioner i Extinction Rebellion som bröt sig ur och blev, som du sa, ja, återställd våtmark. Och där är det verkligen, det är inte bara core teamet som jobbar i Sverige som bestämmer, utan det här är ju ändå en del av en liksom internationell nätverk. Mm. Och de träffas och bestämmer tillsammans planer för hela året och vilken typ av aktioner. Och syftet är ju att vara väldigt disruptiva. Och de har verkligen förflyttat liksom gränser för aktivismen i Sverige.
Det är så
verkligen all credit för...
Viktigt kanske snarare, om man ska säga. Det är också så att de är en utbrytargrupp, kan man säga. Men det är liksom, vi känner ju de här personerna, de flesta, och träffas ju. Och många av dem är med på många av våra aktioner också. Så det är liksom, det är mer en klimatrörelsefamilj med lite olika inriktningar. Om man bara snabbt går igenom de andra grupperna som har brytits ut, så är det en ungdomsrörelse som heter Ta tillbaka framtiden, som är knappt ett år gammal nu, ungefär ett år gammal. Och de har en specifik strategi, och det är disruptiva blockader mot oljesystemet. Liksom. Så de blockerar hamnar i Göteborg, Malmö, Stockholm. De har säkert gjort några andra grejer, men det är det som är deras fokus.
Och det är deras olydnadsaktioner som Greta Thunberg har dömts för.
Ja, precis. Ja. Så Greta Thunberg har varit med dem och blivit dömd i de sammanhangen. Då har de på något vis tagit till sig av den vanligaste kritiken mot XR och OV, alltså återställ våtmarker. Och det är att vi stör vanligt folk. Så då har de liksom inriktat sig på att i stort sett störa oljesystemet. Det är deras inriktning.
Och så vidare.
Och så är de ungdomar, och det tror jag, när man är så ung så behöver man ha sitt eget space på något vis, så att det är lättare för dem att organisera sig själva. Eller det är åtminstone en av idéerna som jag förstår det utifrån. Liksom. Mm.
Men utöver det, det är både återställ våtmarker gör, men särskilt tänker jag ta tillbaka framtiden, är att man är resurssnål. XR lägger ju enorm tid, enorma processer för att göra vissa aktioner och uppror och så vidare. Mm. Och de gör samma saker hela tiden. Så man skapar en aktionsidé och så gör man om det dag efter dag efter dag efter dag. Vilket gör att man inte behöver lägga den här tiden som vi i Extinction Rebellion lägger på aktionsplaneringen och så vidare. Sen behöver man fortfarande lägga tid såklart på att planera, just att man måste ju tänka, utvärdera och se. En ny dag har ju lite andra konsekvenser och man måste ha dit en massa stödfunktioner och så vidare. Men just det här att komma på nya idéer, vilket har varit XR-grejen, att, och särskilt från början så tänkte vi hela tiden att vi ska göra nya saker.
Egentligen så tycker jag att det där är, under den tiden som jag har hållit på med det här nu, så märker man att det finns två saker som ger genomslag i press och media. Och det ena är disruption och det andra är när man har något helt nytt. Och det där i sig, vi har fokuserat mycket på att liksom synas i media. Att vi är ju på något plan, så är vi liksom en sorts väckarklocka aktioner fortfarande. Det kanske ändras, men, och då har genomslag i media är typ, vi kan ju inte se att vi ändrar politiska beslut än så länge, men vi kan verkligen se att vi är en väckarklocka, för vi har haft otroligt genomslag i media under den här tiden i klimatrörelsen. Och då så är det antingen disruption, alltså att nu så blev det jättemycket störning eller arresterade eller sådana grejer. Det är en sak som ger media. Och det andra är när det är någonting nytt. Så båda de där grejerna fungerar, men de kräver olika resurser.
Men jag har ju också fått lite bilden av, i och med återställ våtmarker har skalat bort allt det här med gateteater, med musik, allt sånt, så är det ju också aggressivare stämning på deras aktioner från motparten, från blockerade bilister eller från polisen, och att det är också där som tonläget har trappats upp, plus att de har liksom gjort disruptiva aktioner mot kultur och sportevenemang.
Det där är jätteintressant. Jag tror att ursprungligen i England så var det där en medveten taktik, att man i princip tänkte att det är en positiv sak om man ser att bilister går ut och pucklar på klimataktivister.
Mm.
Ursprungligen i Insulate Britain så tror jag att man såg det som en sorts positiv uppmärksamhet. Men hur det där har utvecklats i Sverige, och att det på något vis blir som att en del bilister redan är beredda på att nu är de där jävlarna. Tror jag är en utveckling som kanske har gått längre än vad man har kunnat förutse. Alltså nu skulle jag tror inte att de där bilderna nödvändigtvis är något som man ser som positivt nu för tiden. Men ursprungligen tror jag att det var det. Att man visade på att så här, i den här väckarklockefunktionen, då är det bara väldigt viktigt att bara kommunicera allvaret.
Mm.
Och då, när Insulate Britain började, då var det här en del av att visa, för att ta det här på allvar. Det gör vi.
Jag tänker att det är svårt liksom att koppla. Det är ju ganska mycket som blir nytt med återställ våtmarker. Jag tänker att det som blir nya, som jag ser det, är just att de är så återkommande i sina aktioner. Det dröjer inte ett halvår till och så gör man en grej, utan man går dag efter dag efter dag. Och jag tror att det är mer provocerande för de människor som agerar på det sättet än att det är avskalat. Jag vet inte. Vi vet inte om det finns några studier på just exakt.
Jo, men det finns det faktiskt. Alltså, om vi ser så här, såna här disruptiva aktioner och som är så återkommande, de har ju större chans att påverka motståndaren. Mm. När vi gör våra, om jag lite ironiskt säger, glada blockader som är en stor blockad och sen är den borta, den är lättare att ignorera för de som skiter i klimatet.
Ja, nu tänkte jag med det den våldsamma delen. Vilken aspekt? Så det kanske är svårt. Det är ju en komplex liksom. Det är en skillnad i just att det är avskalat, att det är lite folk, att man tar en mycket, mycket mer disruptiv plats, men också att man kommer tillbaka trots att man blir gripen och så vidare, dag efter dag efter dag, och så sen kommer en ny aktion om några månader, så kommer man dag efter dag. Så det är många olika aspekter. Men jag skulle, apropå det här med ny, kan vi inte liksom lämna det här, utan eftersom vi ändå också är en del i rebellmammorna, så behöver vi också prata om, där plötsligt så blir det någonting helt nytt. Rebellmammorna har inte brutit sig loss. Vi är fortfarande, och det har jag jobbat för, att vi inte ska bli liksom som rebellmammorna en ny grupp, utan vi är fortfarande under paraply XR, vilket de andra inte är. Och där plötsligt så hittar ju många sådana som har full koll på hur allvarligt läget är. Många är just småbarnsföräldrar och kände stort ansvar för att ha fått barn i den här världen, och att de där barnen får ta alla konsekvenser av liksom hur vi agerar och generationer före oss. Också att där är tröskeln på riktigt väldigt, väldigt låg. Även om för mig som är rutinerad aktivist, när jag lyssnar på de där nya mammorna, för de är inte lågt. Att ta steget liksom att lämna hemmet och sätta sig, även om det är på en gågata, är enormt. Och de är lika stressade som när jag ska liksom bli bortburen av polisen i ett helt annat sammanhang, eller färja jetplansterminalen och veta att jag ska bli gripen. Så jag menar, det är ett enormt steg, och där var det på ett år så är vi flera tusen, 10 000 mammor som har anslutit till en Facebookgrupper. Jag kan inte ens räkna längre hur många lokala grupper i Sverige,
Och runt världen.
Men också att vi nu är, finns i 6 kontinenter. Och det startade liksom för drygt 1 år sedan. Mm. Och snacka om att växa organiskt. Plötsligt den här hela jobbet som XR bara, hur ska vi mobilisera? Bara sker genom att hitta precis rätt till att få folk på gatorna. Sen naturligtvis om du ser klimataktivister bara ska vara väldigt disruptiva så kanske du inte ser storheten med rebellmammorna. Men jag tänker så här, spelar ingen roll vilket namn vi är aktivist under, det spelar egentligen, det som spelar störst roll är att alla tar ett steg framåt. Mm. Och här kan vi se att rebellmammorna är sådana som var hemma. Mm. Nu står de på gatorna. Mm. Några rebellmammor har blivit återställd våtmark. De har hoppat över liksom. Ja. De är väldigt få. Men annars är de i XR-aktioner. Så jag menar, jag får gåshud på riktigt. Jag menar, även om generellt sett så känns det väldigt hopplöst. När jag ser då på när saker blir rätt. Det är så svårt att strategiskt nå det här som rebellmammorna har nått. Utan det blir, det är ju sånt där som träffar precis rätt, organiskt. Och så sen där gör vi liknande saker. Att det blir ju rebellmamma-cirkeln. Det blir ju liksom, ja men, inte tänka så mycket, mycket nytt. Det blir ju lite nya inslag, lite. Men att det finns ändå några ramar.
Alltså jag vill förklara lite grann också. Mm. Att liksom som rebellmammornas aktioner ser ut. De är liksom, jag tror inte de söker tillstånd, va, eller?
Det gör de inte. Det är väldigt olika. Vi har
det är
sagt
en del att söker det, men hur som helst, hur det ser ut är att ett gäng, i första hand mammor, sitter i en ring och har olika skyltar. Ofta, inte alltid har det varit skyltar med namn på sina barn eller såna saker. Och det där är, om man tänker, men vadå, det är bara en sorts demonstration. Det är inte det. Det är en ganska kraftfull, emotionell grej. Och jag tror att alltså mamma är en stark symbol. Mm. Oavsett vad mamma är och inte är, så är mamma är en stark symbol. Det handlar om ansvar och kärlek. Och så att den här ganska enkla grejen blir stark. Och de har också fått väldigt starkt genomslag utan att vara då disruptiva på, i lagens mening. Så att anything goes på något vis. Man bara hittar rätt uttryck.
Och sen tänker jag, det finns ju också de som, den autonoma tradition jag kommer ifrån, som har gått från militanta aktioner till att börja jobba med former av massolydnad, där man snarare försökt följa det här med femfingers taktik eller hitta sätt att inte konfrontera polisen utan ta oss runt polisen på olika sätt. Och på det sättet var olydig, man rör sig runt och då väljer måltavlor som är gruvor, cementindustrin, oljeindustrin, som är, det är en tydlig motpart. Mm. Det är inte disruptivt av samhället, men det är ju det. Utan man går på den motparten och försöker flyta runt polisen. Men där har också varit väldigt mycket träning inför. Och också alliansbygge, att man gärna vill få så här, lokalbefolkningen ska ha en demonstration samtidigt. Man vill få bönder komma ut med traktorer, som de här franska aktionerna mot vattenreservoarerna. Som de här,
jag känner till det.
Ja, jag kan inte franska namnet på dem, men jordens fördömda. Ja. De som håller på att kriminaliseras i liksom, Frankrike nu. Där har ju varit väldigt hög sabotagenivå, militansnivå. Mm. Men det har också varit en oerhört stor massaktion där de har jobbat i ett halvår, ett år inför aktionerna och försöka hitta olika liksom, alliansbyggen för att kunna få in där. Liksom, bönder har varit en väldigt viktig del att få med bönderna in. Liksom, i Tyskland nu ser vi snarare bönderna göra massolydnad mot klimatåtgärder, medan där i Frankrike har liksom den alliansen uppstått.
Jag vet inte precis hur den där är mottagen, men det som jag tänker att det finns någonting lite märkligt med hur man ser på våld från olika grupper. Där, i den där gruppen så har det blivit liksom bråk med polisen och slagsmål och sådär. Och att lite grann när det är bunder, ja men då är det okej. Är det medelklasstyper? Nej, fy fan vilka svin. jag vet inte, det där kanske är weird, men det är liksom lite grann som att de här liksom gubbar som slänger iväg återställ våtmarker aktivister våldsamt, de ses lite grann som boys will be boys.
Mm.
Alltså, typ något vis.
Och så Scientists Rebellion som ni båda är med.
Scientist Rebellion,
ja.
Det är en annan grupp i XR. Och som vi båda håller på med. Och det är en grupp som bygger på lite andra principer. Om liksom rebellmammorna handlar om att sänka nivån, att alla ska kunna vara med.
Tröskeln.
Visst, det var det jag menade. Tröskeln. Jag tror jag tänkte risknivån. Men tröskeln, Så Scientist Rebellion, det handlar mer om att den här frågan, vare sig man vill det eller inte, den har ju kommit på bordet via forskning. Vi hade liksom, utan forskning hade vi inte liksom fattat vad som var på gång förrän långt senare. Så att det finns liksom redan från början en ovanligt stor del av aktivister som är forskare. Så har det varit liksom. Så att Scientist Rebellion, det kommer från början från en grupp som hette Scientists for Extinction Rebellion. Som var liksom som en stödgrupp till XR i England. Och sen så började de göra aktioner själva. Och då började de ha vita rockar som en symbol för det. Och då började de spridas över världen. Och de fanns i Sverige i Lund. Och de var ganska stora i Danmark. Och de gjorde några jättestora aktioner med forskare. Som var inte hade så hög risknivå. Utan det var som en demonstration utanför en myndighet. Och den fick jättemycket genomslag. Ingen blev tagen av polisen. Alltså, det var liksom så här, det där är en väg att använda. Jag menar, på många sätt så går ju vi emot samhällsmaktstrukturer. Men här använder vi oss av privilegiet och den status och relevans som forskare har i det här ämnet. Det är någonting med att kunna lita på klimatmodeller. Som är lättare för mig som håller på med psykologi och neuroscience och andra modeller. Man fattar den här utvecklingen, vad allvarlig den är. Kanske lite lättare om man har den bakgrunden. Man vågar gå på, man förstår hur forskning funkar och hur allvarligt det här är. Och då utnyttjar vi det till att vara en grupp som är forskare. Och det är inte en petnoga gräns, för även vem är forskare, det är också en lite flytande gräns. Men
det har väl utvecklats också, att från början var ju verkligen som folk som var mer, jag menar, antingen klimatforskare eller forskade om sociala rörelser och sådana saker som informerade, tills att nu liksom, ja men bredda gruppen, för jag menar, även du som forskare som inte forskar om just klimatfrågan, så är du inskolad i att ta till dig forskning. Men sen tänker jag att väldigt många av oss också drivs av det här, ja men privilegier används oftast liksom till, ja men egen fördel i så många sammanhang. Mm. Här har vi en position där vi kan bli lyssnad på, och vi använder de privilegier, men inte för oss själva, utan för att driva samtidens viktigaste fråga.
Ja. Och sen finns det andra praktiska grejer, bara att man har liknande arbetssituationer, man har liknande, ja, det kanske är snabbare för oss att skriva en debattartikel till exempel. Vi skriver ganska mycket debattartiklar i den här gruppen. Så det är liksom bara, det är enkelt, man har liksom mycket gemensamt språk och situation. Och då kan man organisera sig, det är också fördelar med att organisera
även
sig så.
Även arbetssituationer där många av oss också har en viss flexibilitet i när vi lägger liksom våra timmar. Om vi inte arbetar, om vi gör en aktion nu på dagen så kan vi sitta på kvällen och jobba. Så det finns väldigt mycket att utnyttja i den där gruppen, helt enkelt, tänker jag. Och det har vi gjort, och det växer. Sen har vi ju tagit några steg i att, ja men, vi har ju också märkt att vi blir behandlade av polisen ännu, liksom, mer.
Vi blir bättre behandlade av polisen, det är bara ingen snack. Och även om vi blir tagna, så liksom.
Jo, men precis, men vi har ju ändå sett att, ja men, vi kan också rida på ännu mer de där privilegierna för liksom samhällets skull, att, ja men apropå den idé redan om att vi använder många av oss våra privilegier av att vara aktivister i Sverige, så blir det här liksom gånger 10 att ha den där positionen och att verkligen försöka förmedla, ja men använda alla kanaler man har. Men visst, med sina undantag, eftersom vi, när vi väl då kommer till privatjetsterminal och också lite gör en ny sak för Sverige och färger. Vi är 2 av 17 som väljer att vara det vi kallar högrisk, det vill säga den som faktiskt gör det som är det mest olydigt, vilket är jag och en annan person. Vi sprutar färg på den där terminalen men även kastar på ett flygplan. Då plötsligt blev det inte riktigt som vi tänkt. Då våra rockar blev ju liksom skitsamma. Men där står ju också den där, snacka om privatjetsterminal, vilka liksom, hur mycket makt och pengar för inte kring den verksamheten, där vi liksom stör på ett sätt, först också måste tilläggas med viss lögn om vad vi hade gjort. Vi hade inte klivit in och så vidare, vilket gjorde att det här blev liksom flygplatssabotage.
Ja.
Och 17 personer blir gripna.
Jag hade stått och hållit i en banderoll.
Precis, vilket verkligen bryter mot, ja, men det här etablerade dialogen vi har, där polisen på något sätt vet att, ja, men det är de här aktivisterna, allting är filmade, de döljer ingenting. 2 personer har gjort saker, det kan vi ta reda på väldigt lätt. Andra har inte gjort de sakerna. Men plötsligt även de som stod där och filma, fota, kontakt med polis, alla blir gripna på samma premisser.
Och där är också, jag menar, du nämnde det lite grann nu, men det var väldigt mycket saker som kom ut i media som inte stämde. Som till exempel Swedavia sa att det var ett ambulansflyg som hade omdirigerats. Det var bara ett påhitt. Alltså det är liksom alla bara, aha, här, nu är det klimataktivister, då ska vi få in en ambulans här på något sätt. Och jag menar, så som vi stod så kunde vi inte hindra dem. Och det är liksom, vet de sen tidigare, vi har gjort andra aktioner där tidigare och de vet hur vi agerar. Så det fanns ingen blockering. Men också det där med att vi skulle ha varit inne på själva flygplatsområdet. Det var istället den som kastade en flaska med färg och det lyckades träffa planen.
Så vi var aldrig inne. 2024 kommer att präglas av alliansbygge. Den kommer att präglas av det vi startade förra året. Och det är under Week of Action for Social and Climate Justice. Om vi tänker så här att någonstans så finns det en idé att vi måste bli många på gatorna. Det har ju alltid funnits i allt man har drivit alltid, att vi vill bli fler som förstår att det är ett problem. Nu är det här faktiskt ett problem som till skillnad från många andra problem faktiskt berör oss alla. Även om många redan dör idag på grund av klimatkrisen och några av oss kommer få vänta liksom för att drabbas direkt längre och så vidare. Så är det här något som kommer beröra oss förr eller senare alla. Så då vill man ju verkligen att folk ska förstå det. I klimatrörelse har vi jobbat väldigt mycket mobiliserande. Vi har ju ändå, eller i alla fall vi har tänkt att vi måste bli fler för att det här ska ha genomslag. Och då har vi tänkt att vi ska liksom informera förbipasserade, det vill säga folk som inte är engagerade i klimatfrågan. Det jag tror har hänt är att någonstans så inser vi att det här är väldigt svårt. Och det finns lika många förklaringar som det finns individer. Många psykologiska förklaringar såklart, men också andra förklaringar. Men jag tänker att det vi har tänkte lite annorlunda är att vi är redan så många som är engagerade men gör inte saker på samma sätt. Vår hjärtefråga kanske är inte exakt densamma men de berör varandra. Så det vi har tänkt är att vi börjar prata om att kroka arm. Kroka arm istället för att nu ska du bli Extinction Rebellion. Nej, det spelar ingen roll vilket namn du gör saker. För många av oss i den här sammanhangen så spelar inte heller roll exakt vad du gör. Så länge du gör någonting som leder till att antingen vara disruptivt eller folkbilda. Eller mobilisera, liksom, ja, men, berätta för fler, nå fler. Så det startade vi förra året och där tog vi ett kliv, ja men gör det här ännu bredare så att vi, ja men mycket från ungdomarna som jobbar redan väldigt mycket antirasistiskt, feministiskt, antikolonialistiskt, att ja men när vi gör det här så gör vi, någonstans så finns en förståelse i många att alla de här systemen går ihop. Problemen är inte, de finns inte i ett vakuum och de är inte liksom helt frikopplade. Så någonstans så bestämde vi oss att vi går samman, och det är ju klimatrörelsen som har varit drivande, men vi har verkligen försökt, ja, men nå ut till, ja, men som sagt, i alla fall antirasistiska, sam, olika sådana grupper, alla möjliga. I praktiken så blev det väldigt många på gatorna som var klimataktivister. Men rent, ja, men det var ändå 130 olika organisationer som skrev under liksom, ja, men våra värdegrunder som handlar om alla kopplingar mellan de där frågorna. Och det är en vecka i hela Sverige. Särskilt i Stockholm då.
Och olika grupper, olika...
Ja, det var liksom väldigt bred på de grupperna. Det var alltså, typ så här, Svenska kyrkan, ja, gjorde vissa grejer.
Ja, men från Svenska kyrka till... Och där hade vi då överenskommelse, för många av oss kritiserade Svenska kyrkans skogsbruk. Men då kom vi också för att vi kommer inte kritisera varandra, varken liksom i bred bemärkelse eller varandras metoder, utan vi hittade en gemensam plattform att agera utifrån. Det här fick jättelite genomslag i media i jämförelse med...
Mm.
Det här för mig är det som ger mig hopp för framtiden nu. Att många organisationer har i alla fall insett att, ja, men vi krokar arm. Vi behöver inte liksom delta i allas aktioner som, ja, men om vi inte är vana att vara olydiga. Men vi står för att vi ingår i samma allians.
Mm.
Ja, men jag tänker att egentligen mer än grunden i det här, inte i detalj vad vi har gjort, utan att det här bygger vi vidare på. Vi jobbar 8 månader med att bygga ett nätverk. Vi gjorde en veckas aktion och det här har fortsatt. Det var inget som att, ja, nu är vi klara. Vi har fortsatt. Och det vi har sagt nu är att första steget så gjorde vi samtidigt under en vecka väldigt många aktioner. Så nästa steg nu är att vi faktiskt gör tillsammans. Att vi liksom för varje aktion faktiskt bygger allianser, och vilka kan faktiskt stå för just den här aktionen. Så att vi, ja, men mer och mer liksom, ja, men vi tar stegen in i det här. För vi, jag tror att de flesta av oss inser att vi är redan väldigt många som gör väldigt mycket. Till exempel omställningsnätverkar. De jobbar på helt annat sätt. De förbereder oss för den framtiden vi, som kommer skall. Och jag vill också ställa om på det sättet. Jag vill odla min egen grönsak, men jag kan inte, för jag hinner inte. Mm. Så det är jättebra att andra gör det. Men de ska ju också tycka att det är jättebra att jag ställer mig på gatan och är olydig och kräver liksom förändring. Och där möts vi i det, att vi ser att vi alla behövs. Men också någonstans så vill vi visa utåt för de som inte är med i någon av de här rörelserna att titta på det här. Vi är faktiskt många, vi gör olika saker och alla behövs. Och du är välkommen att ansluta där du känner dig bekväm, just nu i alla fall, med och kan bidra med och så vidare. Så jag tänker att det är det sättet som... Jag säger i alla fall som där vi ska bli fler. Och det är för att vi är redan fler.
Om man säger men... så här, i Extinction Rebellion i Holland, i Nederländerna, de har varit otroligt framgångsrika med olika stora blockader. Mm. Och ett av sätten som de har blivit är att de har varit väldigt bra på att samarbeta. Det finns en organisation som motsvarar skiftet där. Alltså det vill säga ett ställe som gör namninsamlingar och sådana grejer. Och då liksom har de samarbetat, och så har de samarbetat med olika miljöorganisationer. Och då så blir det där en kontaktyta som sen har lett till att de har haft jättestora aktioner och faktiskt påverkat politiska beslut också i någon mån. Så att samarbete är kanske liksom en mer realistisk väg om hur man växer än att bara liksom dyka på någon på gatan och säga hej.
Extinction Rebellion är ju väldigt inspirerade av den här föreställningen om icke-våldsprotester behöver. Får man ut 3,5% att aktivt delta i icke-våldsprotester, en så stor minoritet som går ut och gör aktioner, så kommer samhället förändras. Och det är ju den här Harvard-forskaren då, Erika Chenoweth.
Ja.
Hon skrev en bok, så här, Why Civil Resistance Work.
Så jag har inte läst den gamla boken. Nej. Jag har läst hennes senaste bok och den liksom uppdaterar hela det här resonemanget och tar upp lite grann och kommenterar också på hur Extinction Rebellion har tagit till sig den här grejen. Så egentligen, den här forskaren bygger allting på ett väldigt speciellt data som hon har samlat.
Ja.
Och det är en databas över alla revolutionsförsök från typ 1900-talets början och en bit in på 2000-talet. Man har samlat alla dem. Och så har man olika fakta om de här olika revolutionsförsöken. Hur mycket folk var det? Vad hade de för metoder? Och så vidare. Mm. Och då sa hon till sin egen förvåning, säger hon, sett att de icke-våldsliga revolutionsförsöken, de var ungefär dubbelt så effektiva om man tittar över hela den här perioden. Och då, det handlar alltså om att störta regeringen.
Dubbelt så...
Ja, det, så dubbelt så ofta så lyckades de icke-våldsliga grupperna att störta regeringen än de militanta. Och det som är ännu viktigare än icke-våld eller våld, det är hur många som är med. Alltså masseffekten. Och därifrån kommer det här alla uprisings som är på 3,5% lyckades.
Mm.
Så det här är en tumregel. Det finns inte någon vetenskaplig modell av vad någonting händer vid 3,5%. Utan det är deskriptivt. Det är så här var det i hennes databas. Efter det där har det skett något revolutionsförsök i Bahrain, tror jag, där det var 3,5% och det inte lyckades. Så det här är liksom, ska man inte se som en regel, utan det bara beskriver den här databasen i stora drag. Och då så har Extinction Rebellion varit tidigt väldigt inspirerad av det här resultatet, att ja, men det här, kolla här, då går man bort från frågan om icke-våld ur moraliska skäl, utan man säger bara, det är effektivt.
Mm.
Egentligen så handlar det här om revolutioner, så det här är egentligen mer relevant för revolutionen i Iran nu till exempel. Det är precis en sån situation som den här bokens data handlar om. Och där i Iran har ju i stort sett den revolutionen varit icke-våldslig.
Mm.
Och det är nog strategiskt. Kurderna i Iran har vapen. De skulle kunna använda sig av det. Men de använder sig av icke-våld för att, som en strategi, väldigt sannolikt.
Mm.
För att det finns massor med fördelar. En av fördelarna med icke-våld som hon tar upp då, det är liksom att kvinnor är mer benägna att vara med. Att det är liksom, och det är hennes nästa bok som kanske precis har kommit, handlar om kvinnor i de här rörelserna. Så det är liksom var det här kommer ifrån.
Ja.
Och sen så kan man säga att det här är ju ganska då trubbigt om man ska översätta det till att påverka policy i rörelser som är ändå det vanligaste. Vi kan ju ha liksom alla möjliga positioner om man behöver hur mycket revolution som behövs eller hur mycket transformation som behövs av samhället för att klara klimatkrisen. Men liksom, det är inte som att vi som rörelse håller på med att störta regeringen i första hand som det här handlar om. Så att man kan snarare säga att det finns inte så mycket sån här data.
Mm.
Så ska man säga någonting överhuvudtaget om vad som behövs i form av massrörelser, så är det någonting i den här stylen. Det är liksom typ det bästa datat som finns. Sen så funkar inte det där alltid. I liksom Chile hade de hur många miljoner som helst för några år sedan som kämpade för en ny konstitution. Och så sen har det ändå inte riktigt blivit någonting på grund av någon sorts parlamentariskt dödläge och sådär. Så att det här är ju inte en regel. Men det är liksom...
Hon har en rätt tajt tidsspan också, att det ska vara efter rörelsens peak, när den har samlats som mest och nått upp till det här. Så ska man inom, vad är det?
Det ska vara ett sorts momentum liksom.
Så att inom några månader, ett år innan det här, så ska resultat...
Och kanske kopplat till det, av egen erfarenhet pratar jag om nu, så det är ju inget ta där utifrån det. När jag kom in i Extinction Rebellion, vilket var liksom ganska i början, då pratade vi väldigt mycket om, ja men, mer liksom slaviskt om det här 3,5-gränsen och så vidare, och i alla mobiliseringskampanjen och så vidare. Idag så pratar vi inte om det på samma sätt. Vi fortsätter såklart att förstå att vi måste bli fler. Vi har ju också förstått att vi har inte blivit fler. Och det kopplar jag tillbaka till det här att vi kanske har lite andra. Fortfarande att vi ska vara fler, men just det här krokarm-grejen som känns som att, ja men någonstans insikt om att vi är redan många som gör motstånd, men vi gör det ur olika plattform, ja, med olika frågor och perspektiv, men att inse att de är kopplade och därmed liksom samla kraft, för att, ja men det känns någonstans att det finns ändå en tydlig motstånd om vi kollar politiska läget i Sverige och i världen. Och vi som står på det vi tror, eller det vi vet är rätt sidan av historien, behöver liksom, ja men just kroka arm.
Alltså politik är ju så jäkla dynamiskt, så att när Greta satte igång sina protester, då var ju det liksom som att sätta gnistan till en krutdurk och allting exploderade på ett sätt. Uppmärksamheten som hon skapade, det går inte strategiskt att skapa, utan hon gjorde rätt saker och så råkade det komma så rätt så att det blev en enorm uppmärksamhet.
Men är inte det det organiska som är rebellman?
Jo, precis, men liksom, det är det som jag menar, att man kan inte alltid skapa det. Så på något vis så var det så att då var det väldigt tydligt att, vad fan, det här måste uppmärksamma. Då börjar liksom väckarklockan ringa. Och då kan man säga att på ett sätt så blir det vi har gjort under de senaste åren, det är liksom att förvalta den vågen, radikalisera den. Och när 2018, då kunde många politiker vara ganska så här, ja men det är klart vi ska göra någonting åt det här. När politikerna inför förra valet vägrade tala om klimatkrisen, till och med Miljöpartiet liksom höll tillbaka jättemycket, så verkar det vara att nu är den här frågan mycket mer realpolitik. Innan var det någonting som man kunde vifta lite med utan att bli kollad. Men det var lätt att bara säga en slogan. Men nu så är det mycket hårdare kamp om de här sakerna. Och den första tiden jag var med, då var ju media i Sverige väldigt, väldigt ovilliga att rapportera om klimataktivism och om klimatet. Och nu ungefär sen Återställ våtmarkers genombrott och valet och att Tidöpartierna vann och allting, då har media liksom på något vis, då har vi liksom slagit igenom i media, så att nu så har det, medierna rapporterar på ett annat sätt nu. Och så att ur det sammanhanget
både
så har
kvantitet och kvalitet.
Både kvantitet och kvalitet, absolut. Så att på något vis så, det vi har gjort i positiv bemärkelse som man kan liksom se, det är att vi, hade det bara varit Greta, om inte Extinction Rebellion om det här, då hade det liksom varit en lite flackare våg troligen. Vi lyckades hålla den där vågen och tvinga medier och politiker att prata om det här när de inte ville. Och det var ju runt förra valet. Ja. Så det är det vi gjorde. Och sen vad som behövs nu, det kanske är något annat.
Jag har funderat mycket på det där också. Att det, jag var ju med i den här rörelsen, de olydiga i Italien, disobedienti. Och där var det alltid, man jobbade efter två parametrar. Liksom. Det ena var höja konfliktnivån, men andra var bredda konsensus. Att för att kunna göra radikala reaktioner måste vi bygga mer allianser. Och det går inte att kompensera bristen på allianser med ökad radikaliteten, så här, utan då står vi svagt. Så att det handlar inte bara om hur många man är på gatan genomför aktionerna, utan det är även hur mycket stöd man kan mobilisera kring det. Och ett exempel som vi tog då, det var till exempel fildelningsrörelsen runt där 2006, då satt vi och läste Lawrence of Arabia om han skrev en text i Encyclopedia Britannica om gerillakrigsföring, hur de bedrev sitt gerillakrig mot Ottomanska riket. Och då var det så här, om man, det räcker att vara 1% av befolkningen så länge vi har på 98% eller över 90% ett stöd, så kan den här 1% gå hur långt som helst i gerillakrigsföring. Och så jämförde då det här författarkollektiv Wu Ming som skrev en text om det här. De sa, men jämför det här med fildelningsrörelse då, hur många som tycker att det är bra att man delar, att det är en sån massrörelse, att vi har det här otroliga stödet. Men jag tänker, om man ska dela in klimatfrågan de senaste åren i så här tre perioder, och som XR har funnits och Fridays for Future, så har vi ju innan pandemin, under pandemin och efter pandemin. Och det handlar egentligen inte, svängningen kom inte med tid, utan den kom ju redan när pandemin släppte under Magdalena Andersson. Liksom, att det blev en stor skillnad där, att man kunde se att första åren innan pandemin, då var vi fortfarande någonstans kvar i resterna av en unipolär värld, de här globala Coop-mötena. Det gick att samlas, det gick att ha protester. Greta kunde åka på klimattoppmöten och FN-möten och liksom bjudas in där det fanns, alla makthavare ville prata med klimatrörelsen, och det gick inte att vara nog radikal i det läget. Man kunde gå hur långt som helst. Och sen under pandemin, då liksom det hölls något COP-möte i Skottland där det med nöd och näppe gick att träffas. Det var liksom som det sista. Men under pandemin så frodades bara liksom konspirationsteorier. Folk satt hemma med nätet liksom. Och det är ju så här klimatförnekelsens guldålder. Och det som har kommit efter redan innan tider, det är ju COP-mötena har tappat betydelse. De har förlagts till diktaturer. Det har liksom inte gått att ha några protester kring det. Och redan så här 2022, när det skulle vara 50 år sedan FNs första klimattoppmöte och Sverige stod värd för att ha det här, då gjorde man ju allt för att tona ner det.
Absolut.
Inga organisationer bjöds in, man ville inte göra en mediegrej. Det skulle inte störa valrörelsen, och Magdalena Andersson och sossarna bestämde ju att hålla, och Vänsterpartiet att liksom hålla.
Vänsterpartiet började vilja ge pengar till fossil.
Ja, nej, men det var någonstans här att man skulle hålla klimatfrågan borta från valrörelsen. Den skulle inte komma upp
som
i valrörelsen.
Är så här att det där är helt obegripligt om man inte tänker sig att frågan hade blivit för brännande. Plötsligt kunde man bli ställd till svars.
Men det är ju också någonstans måste man se att var riktades hela angreppet mot klimatfrågan in? Det var liksom inte att det inte gick att nå de här 3,5% eller de aktiva, utan man fokuserar ju på de här 98% eller liksom det stora stödet i frågan, att försöka vända det folket, liksom att skildra klimataktivister som terrorister, säga att det här är, nu har vi efter kriget i Ukraina oerhörda prisökningar, levnadsomkostnader stiger, man gjorde klimatfrågan till en energifråga, bensinpriset blev det centrala för högern, och då hade redan vänstern försökt, eller så här, sossarna och vänstern försökt göra att det är en teknokratisk fråga, att det ska inte handla om, vi får inte låta de här frågorna liksom märkas i samhället hos befolkningen, att man ska inte behöva ändra sin livsstil, det ska inte påverka livsstilen, utan det här är någonting, det ska skötas av teknik, företag, forskning i slutna rum, och den forskning som säger annat, det är aktivism, det är politiserad aktivism. Så det skedde ju en så kraftfull reaktion och mot mobilisering, och Jag skrev en text i samband med det här Folkets Forum då, där jag skrev om att nu behöver vi en militant populism, att vi kanske har ett problem med de disruptiva metoderna.
Mm.
Att de disruptiva metoderna har tappat alliansbyggarna och tappat stödet. Och det har gjort att man har varit, dels har det här kanske handlat om att det har varit svårt att se kopplingen mellan liksom aktionerna och målen på dem. Så att blockera en väg i stan och återställ våtmarker, liksom, hur ser kopplingen däremellan? Och man ska se så här, vem har betalat kostnaden för de här disruptiva metoderna? Det är inte så att det har kostat fossilkapitalet. De har inte blött ekonomiskt. Aktioner mot gruvor, aktioner mot oljehamnar och så har medfört sig en kostnad för dem. Men det att blockera motorvägar, blockera stadskärnor har varit disruption utan en kostnad för en motpart. Så då skrev jag den här texten om att vi behöver en militant populism. Och militant i bemärkelsen, vi behöver fortsätta vara liksom konfrontativa, vi behöver göra aktioner, men populism i bemärkelsen att vi behöver tänka hur vi samlar en majoritet bakom det vi gör. Bygga allianser, utse fiender, se till att de är isolerade och skapa alliansbyggarna. Mm. Och därför, ja, men därför blir jag väldigt glad att höra liksom Ester pratar om hela den här strategin nu. För att jag tror också att det är enda vägen framåt just nu. Att det gäller bara att bredda den här konsensusen, bredda de som är involverade. För att högerns motaktion att göra frågan, eller högern och sossarnas, göra det till en, ja, men Ulf Kristerssons hela koncept när det gäller klimatpolitiken, det är ju inte förnekare, utan det är att säga att ni ska inte behöva märka det här liksom. Mm. Det ska ske, det här kommer forskning och teknik och företagare lösa i de här...
Livsfarlig inställning. Ja,
lösa för, och hela Rominas liksom att det är så här, men det... Klimatpolitik utan folkligt stöd är värdelös, att Miljöpartiet skapade aldrig folkligt stöd, att det går inte bara att säga att vetenskapen kräver det här, ni har inte folkligt stöd bakom, men däremot bensinpriset så finns ett folkligt stöd att sänka, så att de har ju riktat in sig på just den där konsensusaspekten för att slå liksom, för att hålla frågan teknokratisk.
Ja, men du har rätt på många sätt, men det finns, jag skulle säga det på andra sätt också, ja. Samtidigt som till exempel, om vi tar så här, Extinction Rebellion har alltid blivit kritiserad för att störa vanligt folk, det är liksom den vanliga, och jag tror att ska vi gå vidare så behöver vi kanske då störa oljekapitalet, banker som investerar, och liksom att rikta oss mer på att ha tydligare fiender kanske, och göra en störning som har en pågående kostnad snarare än det här liksom väckarklockestylen. Det är också så att de här aktionerna som har stört, massor med folk har tyckt det var helt okej att bli störda.
Mm.
Alltså det, man ska inte göra för stor grej av det där. Det var det som behövdes då, under den här tiden då de försökte få bort klimatfrågan från agendan innan valet. Då var det de här aktionerna som höll den frågan levande.
Mm.
Och som bröt igenom. Alltså man ska inte vara för finkornig i analysen. Jag tror att det är som breda drag hur man ska gå vidare, så tror jag att det är rätt.
Men det är också där motparten satte in sitt fokus. Liksom, att kriminalisera, sätta högre straff. Det här är terrorism. Det är riktat mot vanligt folk.
Det är egentligen en ganska liten grupp.
Även om det bara är retorik liksom, så är det ju en retorik de bygger hela sin politik på nu.
Jag tänker på två saker. Det ena är ju, som jag bara vill tillägga, det här med vi vet inte vad som fungerar. Vi testar olika saker, och med vi menar jag olika liksom klimatgrupper. Och om vi visste exakt och kunde bara liksom köra på det, det hade varit enkelt, men vi vet inte. Så allt blir liksom att testa. Och då kan man dra vissa slutsatser och så vidare. Sen kan de bli mer eller mindre rätt också, analys. Men jag tänker att om inte Återställ våtmark hade testat den här, så har vi ingen aning. Och för det andra är ju att gemene man och många som pratar om aktioner tror alltid att aktioner har ett visst syfte som de inte alltid har. De aktionerna är inte där för att påverka just de här personerna. De är fullständigt medvetna om att de kommer att bli hatade, inte omtyckta. Däremot så syftet med vissa aktioner är just att oavsett vad som sägs så ska man ju prata om de aktionerna, så att de, vilka har inte pratat om Återställ våtmark, vilka har inte pratat om det. Jag ser det som verkligen som att flytta fram gränserna. Sen tror jag själv inte på att det är ju bara så här vi ska göra. Jag tror inte heller att vi vet vad som fungerar i alla sammanhang. Men vi vet också att det här har verkligen förflyttat liksom gränserna, den typen av aktioner för aktivismen i Sverige. Nu är ju även Återställ våtmark och Extinction Rebellion liksom med i det här, att ja, men nu är det ett annat läge. Även Återställ våtmarken nu pratar om demokrati. De börjar göra aktionen planka
i tunnelbanan.
I tunnelbanan, precis. Att jag menar, vi testar oss fram. Så vi kan bara informeras av forskning, vi kan informeras av historia, vi kan informeras av vår analys av vad vi gör här och nu, men vi kommer fortsätta och testa oss fram. Och det jag ser, och många med mig i den här liksom Week of Action-nätverket ser, är ju just att ja, men vi är beredd att liksom kroka arm och hitta både den där mängden människor, energi och en väg framåt tillsammans, där varje liksom metod, varje rörelse får göra en viss del av det här arbetet. Men också att de här rörelserna, många av dem, de där organisationerna har flera tusen liksom medlemmar, som om de ser att ja, men min eller miljöorganisation är med i det här, så kan de ju också acceptera andra metoder och inse saker på annat sätt. Så jag tror på att det som ger mig hopp i alla fall i all hopplöshet med krig och allting också, så vi har inte ens pratat om det, vilket är ju en framtid som klimatkrisen kommer att liksom ta oss. Det blir inte färre krig.
Men som jag tänker också, som har att göra med den typen av disruption som vi har gjort, det är att vi är ändå fortfarande en väldigt liten grupp. Och då så ser det som att skapa så mycket uppmärksamhet och dissonans kring den här frågan. Jag tror att det påverkar, dels polariserar det så att delar av högern reagerar väldigt förutsägbart. Det hade det gjort oavsett, om vi allihopa hade kört fredliga demonstrationer men som på något vis fått uppmärksamhet, då hade vi blivit lika hatade i princip, tror jag. Så jag tror inte det är så big deal exakt hur man gör. Men det som jag tror är grejen, det är att den typ av disruption vi har gjort, det har varit en möjlighet att vara så pass få som vi är, att skaka hela grunden för hur man ser på framtiden. Och det är det som vi varit ute efter, att man ska ta den här frågan på allvar. För det, nu är det så att nästan alla, eller att en väldigt stor majoritet har en stark oro kring klimatkrisen. Och så var det inte för 3 år sedan. Det hade börjat, men det var fortfarande lite grann så här, man kanske ska liksom återvinna lite mer. Så att jag tror att man ska inte underskatta vad vi har liksom jobbat med någon sorts overton window, eller liksom vad som är möjligt att säga inom politiken överhuvudtaget, och vad som är, hur allvarligt man kan se på den här frågan. Där tror jag att vi har lyckats. Och så sen så, givetvis kommer de motkrafterna. Men liksom, det är inte så att jag ser det som att de har vunnit en sorts strid om människors minds. Utan de har lyckats ta upp de här, när vi har fått upp den här, eller vi och hela situationen har fått upp den här oron på allvar, då kommer de här liksom, jag måste kunna köra min bil där och inte, då kommer de grejerna automatiskt. Alltså det är inte säkert man hade kunnat undvika dem.
Jag tror ju, det finns en bok som är från 1977 av Francis Fox Piven och Richard Cloward som heter Poor People's Moment från USA, som utvecklar mycket det här kring disruptiva metoder, hur fattiga rörelser har kunnat genomföra förändringar genom att vara få militanta, skapa störningar, men framförallt liksom, ja, men disruptiva på olika sätt och ändå få eftergifter, få bättre socialsystem. Men då har det också hamnat om att valsystemens syfte är att skapa majoriteter. Och under val, när de försöker skapa majoriteter, är de väldigt sårbara då för aktivistgrupper eller politiska rörelser som går in och skapar disruption, för att det bryter samman valallianser. Så därför måste man snabbt ge eftergifter på något sätt. Men de som har varit effektiva med att skapa disruption nu, det är ju ytterhögern, SD och alla de i klimatfrågan, att de har skapat så mycket splittring oss både höger- och vänsterblocket att de känner att de kan inte lyfta klimatfrågan, för då tappar de sin majoritet, så de måste trycka undan majoritetsfrågan. Så att vi är inte den enda disruptiva kraften, utan det finns en annan disruptiv kraft, och de har varit effektivare liksom att få politiken att flytta sig, just för stunden i alla fall, för att säkra sina majoriteter, att de fick sossar och
vänsterpartiet. Jag vet inte hur man ska argumentera för det, men jag tror att just för stunden så har du helt rätt. Men det finns den här frågan, om man tar liksom, den här frågan berörs ju väldigt hög grad också om vad som händer i samhällen runt om i världen och naturen. Liksom alla de liksom sjuka katastrofer som har varit förra året och temperaturerna och så här. Det är liksom, som jag ser det, så det här är liksom lite grann, det är ett motstånd som de lyckas trumma upp nu. Men de tappar samtidigt trovärdighet på ett långsiktigt...
Det kanske klimatförändringarna lite, försvinner ju inte för
nej,
det.
Nej, klimatförändringarna försvinner inte.
Alltså, jag tycker klimatförändring är förändring. Jag menar katastrof.
Ja, det är katastrof det handlar om.
Vi är ett sånt läge nu att... Men de i sig... Tyvärr så har vi kommit så långt. För min förhoppning var ju såklart att vi inte behövde liksom stöd i... Liksom att nu drabbas även Sverige liksom, av klimatkatastrofen. Då uppfattar folk det. Jag tror också att alltså läget är så akut nu. Och det, jag tror att de närmaste åren kommer att vara så tydligt för många. Att ja, men man kanske hade fel de, om man inte trodde. Eller tror att man ska vänta på någon teknik som kommer skala om 20 år. Om den skulle komma för att rädda oss liksom. Men jag var lite sugen på att vara lite personlig. Yeah. Mm. I mean, jag tänkte mer att själv så gillar jag ju så kallade direktaktioner. Och bland annat kanske för att jag är som också en människa som behöver förklara för mig själv varför jag gör saker. Mm. Och jag anslöt till bland annat återställ våtmarker förra året och gjorde torvaktioner. Vi åkte liksom till torvtäkter och grävde. Mm. Någonstans symboliskt liksom försökte återställa den där platsen, grävt igen dicken och för att återfukta den här. Det känner jag att ja, men en sån aktion, det är så svårt på något sätt att säga ja, men det här är ju inte bra, det stör ju inte gemene man, men också att om man fattar frågan om torv och återställande av våtmark, att det här blir en självklarhet, en självklar aktion. På annat sätt så tyckte jag att vår aktion mot privatjet, hur mycket folk flyger privatjet, det är väldigt, väldigt få som berörs. Mm. Det är väldigt, väldigt få rika människor som tar sig rätten att utnyttja våra gemensamma resurser. Och den typen av aktioner har jag så lätt att göra. För att, som jag sa under liksom vår live, det här är en verksamhet som vi behöver inte ens ersätta. Vi behöver inte tänka på hur ska vi göra när vi stänger den här verksamheten. Det är bara att stänga.
Ja.
Det är ju liksom det självklara mitt i en klimatkatastrof att ingen jävel ska flyga privatjetplan.
Där är våran militanta populism. Om man tar, det, det är liksom...
Så jag känner väldigt ja, men, ja. Utöver just det här alliansbyggandet, vilket jag lägger liksom väldigt mycket energi. Ja, mitt år har ju börjat med att jag hoppar i också när aktivister från Sydamerika säger att vi behöver hjälp. Stora Enso förstör för oss här och ni i Sverige. Och kan ni... Det är ju liksom att ställa upp för det. Men också de där samarbetsaktionen inom klimatrörelsen med mellan. Ja, men vi har exempel också hur vi, apropå kroka arm, vi krokar arm även i mindre sammanhang med mammor i Järva som är rädda för sina barns liksom framtid. Rebellmammen är också det. Vi har klimatfrågan som liksom hjärtefråga. Vi krokar arm och vi står inte och liksom försöker få de mammorna att bli klimataktivister. Men vi går dit och odlar tillsammans. Vi liksom hjälps åt och jag menar, jag tänker att det arbetet är ju extremt viktigt nu. Att verkligen liksom ställa upp för varandra och därmed så inspirera varandra. Men också att man känner en, om Ester eller Esters rörelse gör det här så kanske jag också ansluter för att de har varit här när vi behövde dem. Så jag tänker att det ser jag som framtiden. Men också rent för mig själv kommer jag fortfarande, jag har ju en hel del civil- och nyhetsaktioner som är kommer att leda till lagliga konsekvenser. Jag har flygaktionen för 2 år sedan så alla andra har blivit dömda utan min grupp i Bromma.
Mm.
Det är liksom 4 års på straffskalan. Jag har återställt våtmark, det är ju också 3 år gånger 2. Det är ju både grov olaga intrång och grov skadegörelse. Mm. Och det känns så overkligt för mig. Jag tänker, jag är ingen brottslig. Jag säger ju liksom... Mm. Jag vet att jag klassas som det. Jag är inte dömd än men kommer eventuellt att bli dömd. Och så sen det här sista då. Ja, men apropå det här, borde jag liksom sluta? Men jag har inte blivit dömd, så jag tänker lite tvärtom. Att just nu så tänker jag göra olydiga aktioner. Jag tänker att just det här med direkta aktioner, tydliga måltav, inspirerar mig. Och just för att jag tycker det är väldigt lätt att motivera för mig själv och andra varför privatjet och så vidare. Sen alla behöver inte göra det, men det är min, liksom, min plan. Och så sen största fråga som egentligen har det som tagit mig in i klimatfrågan är ju klimaträttvisefrågan. Så bilda allianser, bredda, men också fortsätta och vara liksom, använda de metoder som varje grupp är duktig på och tro på.
Ja, men det här är som ett bra sätt att avsluta samtalet, och du Petter kanske också har något, vad du tänker
alltså,
framåt.
Det som jag tänker, alltså på ett sätt så tänker jag att okej, vi har haft den här typen av aktioner som är väckarklockor och vi behöver bli kanske mer fokuserade. Men samtidigt så finns det fortfarande någon sorts väckarklocka som behövs, och det är liksom kombinationen av klimatkris och demokratisk decline över hela världen. Det är liksom fascistisk apokalyps som står på menyn. Och där finns det fortfarande någon sorts folk, de som jag träffar, de är medvetna om detta och är oroliga för det, men de har ändå väldigt svårt att organisera sig på något sätt. Och där finns det fortfarande någon sorts väckarklocka som måste väcka den här alla de som känner så. Det är många, det är väldigt många, kanske en majoritet, men det är liksom det är den kombinerade situationen är det som jag tänker på mest. Man kan lägga till krig också, det är liksom,
men där, för där är ju en annan aspekt att det är svårare att mobilisera stöd för attacker, att liksom vara konfrontativ eller disruptiv på ett sätt, än det att mobilisera stöd för försvarande aktiviteter. Att det, ja, men jag tänker när du nämnde mammorna på Järva, att så började jag min lilla unga klimataktivistbana, samtidigt som Petter var träkramare, var jag träkramare ute i Hanstaskogen på Järvafältet, och det, de som bor i Järva, i Akalla, Husby, alla använder sig av den skogen. Den är liksom väldigt populär, och det är liksom en sån grön kil, unikt ekosystem runt Stockholm. Så vi kunde gå rätt långt i våra aktioner kring det, just för att det var ett försvar av ett område som alla stödde. Och när vi väl blev tagna för liksom ockuperat ett hus där som skulle rivas för att ge plats åt de där motorvägarna. Det skulle både vara bostäder och motorvägar genom skogen där. Då gick Astrid Lindgren och Hasse Alfredsson in och betalade våra böter. Då kan man väl tänka sig, men så, för, de var lite så här, de skrev en debattartikel om det, att vi vill inte kalla det olydnad, det låter så liksom pubertalt, vi kallar det civilkurage, liksom, att det är civil motstånd som de här har ägnat sig åt, så det är därför går vi in och betalar. Och så här, folkligare än så är det svårt
att bli. Jag vet inte liksom hur det här hänger ihop med din avslutning, men jag tänker också på så här reaktionerna från Ulf Kristersson, där han liksom ställer in möten för att dels för att en rebellmamma sjöng på en AV, och sen för att en snubbe som är med i Scientist Rebellion, som är ingenjör, som är 70 år och ville fråga om betongteknik på ett möte, att det får honom att ställa in mötet med hänvisning till säkerhet. Alltså det är ju inte bara att de målar ut oss som terrorister, utan det är också ett tecken på obalans, att de inte alls vet hur de ska hantera oss. Och att han inte alls har någon smart plan, utan bara kläcker ur sig någonting som blir löjeväckande. Jag ser den sidan ganska mycket i deras motstånd också.
Ja, jag tror det stämmer nog som du säger, att framöver så kommer klimatfrågan kanske handla mycket om försvar också. Att det handlar om koppla till det större angrepp som inte större, men hur klimatfrågan knyter an till, liksom, till krig kring totalitära strömningar, att de frågorna går så pass ihop idag. Liksom.
Mm.
Framförallt varför vi inte gör något med klimatfrågan. Varför klimatförändringen inte sker går ju ihop med de
frågorna. Så jag tänker mig att konflikter i världen, det har jättemycket att göra med faktiskt liksom en generell framtidstro. Och innan det kommer igång en radikal omställning så kommer det inte finnas någon framtidstro.
Mm. Så framtidstro. Men jag får tacka att ni ville ta tid och vara med.
Tack själv.
Ja, och prata.